Här börjar Order att döda av Charles Whiting, översatt av Carl Rune Östlund, inläst av Håkan Mohede för Saga. Dag 1. Lördagen den 16 december 1944. Kapitel 1. Det var bitande kallt. Den amerikanske soldaten som stod post vid vägspärren stampade med fötterna i snön för att hålla dem varma och drog ner huvudet så mycket han kunde i skydd bakom den uppfällda kappkragen. 40 minuter till, sen skulle avlösningen komma på vägen från den lilla staden Echternach som låg alldeles intill gränsen i Luxemburg. I den närmaste raden av mörklagda hus bakom honom for dörren till Café Texas upp. Och för ett kort ögonblick uppfattar han några toner från en gnällig platta med akkordionmusik och ett par gälla skratt från luderen som jobbade med de meniga. Sen åkte dörren igen och allt blev tyst igen. Soldaten tittar upp mot berget Ferschweiler som tornade upp på andra sidan av den lilla floden som utgjorde gränsen till Tyskland. Någonstans högst där uppe på klippmassivets krön fanns fienden. Men man hade inte sett till några tyskar sedan i november, då fjärde divisionen kom tillbaka ut från helvetet i Hürtgenskogarna med över 7000 man i förluster, döda och sårade. Ibland på nätterna kunde kompaniet som var förlagt i själva Echternach höra en stridsvagn rassla upp för bergsvägarna eller klapprandet av hästhovar. Tyskarna använde fortfarande hästar för att dra artilleripjäser på svåra vägar. Men ljuden var också allt. Den här delen hade förvandlats till en spökfront, där ingenting hände, och det var hit som general Hodges, chef för första armén, skickade sina stridströtta trupper för vila och komplettering. Det var också här blåbären fick sin första riktiga frontkänning, även om den var lätt. Plötsligt uppfattade den unga amerikanske soldaten ett ljud, som påminde om pluttrandet från en tvåtaktsmotorcykel. Han tittade upp och upptäckte en röd fläck som rörde sig över himlen. Rent instinktivt drog han ner hjälmen och tryckte sig närmare in till vägspärrens grova betong. Det var en obemannad flygbomb. Med nära nog ett ton högexplosivt sprängämne puttrade den i maklig takt fram mot Antwerpen. Plötsligt tändes luftvärnsstrålkastare och de bländvita fingrarna hittade snart bomben där uppe. Bomben passerade. Posten kunde nu tydligare se de röda avgaserna. Strålkastarna slocknade. Posten kastade på nytt en blick på klockan. 10 minuter till. Men den 20-årige rekryten Ed Kirk skulle aldrig hinna bli avlöst. För i nästa ögonblick gled en mörk skugga fram från ruinerna vid brofästet. Kirk uppfattade ljudet och försökte få loss geväret från axeln och få upp till skjutställning. Men handskan hindrade och sekunden efteråt nöp en arm obönhörligt till bakifrån om hans strupe och den långa kniven trängde ljudlöst in i Ed Kirks bröstkorg. Försiktigt släppte den mörka skuggestalten taget om Kirks hals och den döde soldaten sjönk sakta till marken. Mannen såg sig om åt bägge hållen ut med vägen. Man kunde fortfarande höra den skrälliga grammofonmusiken från amerikanernas café. Soldaterna där inne var tydligen allt för upptagna med sina fnask för att bry sig om kriget. Mannen lutade sig ner och torkade av den blodiga kniven på soldatens gröna kappa. Så rätade han på ryggen och visslade lågt. "Alles klar", viskade han. En 5-6 gestalter kom plötsligt fram ur de svarta skuggorna vid det sönderskjutna brofästet. Deras ansikten var sotade och de hade tjocka yllestrumpor över kängorna. De spred sig snabbt i en halvcirkel för att täcka den sönderskjutna vägen som ledde till bron. Deras maskinpistoler var skjutklara. En SS-officer följde efter gruppen. Han stannade till och såg kort på den döde soldaten.
"Bra gjort, Krause", viskade han. "Håll ögonen öppna."
"Jawohl, herr Oberstumbanführer", svarade mannen.
Den unga officeren såg sig omkring en gång till, nickade belåtet och skyndade tillbaka till flodstranden. Där stannade han och visslade lågt 3 gånger. Omedelbart led en rad mörka skuggor fram ur det sotsvarta mörkret vid träden ut med vägen på andra sidan floden.